Jesus har ridit in i Jerusalem på en åsna. Nyss blivit hyllad av folket. Han och lärjungarna är i Jerusalem för att fira påsk. Och det är mycket människor i rörelse. Nu har han och lärjungarna tillbringat sin natt i Betania. Och vi hamnar i Markus evangeliet kapitel 11, vers 15-19. De kom till Jerusalem och han gick till templet. Där drev han ut de som sålde och köpte. Han välte omkull borden för de som växlade pengar och stolarna för de som sålde duvor. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa: "Står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste." Detta hörde översteprästen och de skriftlärda, och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden. Det här är en dramatisk och på många sätt härlig text, tycker jag. Första gången jag kom i kontakt med den så där var jag minst på riktigt var när jag jobbade som ungdomsledare i Kungälvs missionskyrka. Då förberedde jag många konfirmationslektioner så där för första gången i mitt liv. En av lektionerna skulle handla om olika bilder av Jesus och som han beskrivs i Bibeln. I konfirmationsboken som var underlag då, 8e, kanske någon känner igen den boken, så var ett av orden arg. Och exemplet var just den här evangelietexten. När Jesus rör runt i grytan där i templet, och han verkar ju inte riktigt klok. Att han får liksom som ett fullständigt frispel och driver ut alla som säljer och köper och nöjer sig med inte med det, utan välter omkull bord och stolar. Se det framför dig. Är det den Jesus du närmar dig i din bön? Jag minns den där stunden med konfirmanderna, för jag själv tyckte ju det här nästan var lite obehagligt att ens föra fram den här bilden av Jesus. Men jag minns att det var flera stycken i gruppen som verkligen gillade att Jesus kunde vara arg. Och jag minns att de sa det utifrån att det är ju fantastiskt att Jesus kan vara en människa som helt enkelt kan säga ifrån när saker och ting är fel. Inte obefogad vrede, utan arg med ett ärende. Att något inte stod rätt till. Bönens hus hade blivit ett rövarnäste. Och för mig själv har just känslan arg inte varit den känsla jag har haft närmast till. Inte heller som ung. Då blev jag mer ledsen. Att bli arg var förknippad med skuld. Det har jag fått jobba med en del. Och inte minst under ett av mina studieår i USA, då jag gick en kurs med titeln Praying Your Anger. Alltså be din ilska. En kurs att med hjälp av saltaren hitta ord för ilskan och vreden man kan känna inuti. Jesus visar i dagens text att det finns en kraft som kan åstadkomma förändring. Både hos en själv och för andra. När man använder den kraften. Jesus blir arg. Och det är väl en sak. Men det där med att välta bord och stolar. Och knuffa folk ur templet. Det måste ju ha varit för att han behövde ta i på skarpen. Han välte borden för de som växlar pengar. Och stolar för de som säljer duvor. Han ser till att ingen får bära någonting med sig över tempelplatsen, och slutligen undervisar han och säger: "Står det inte skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste." Låt oss nu gå till textens sammanhang och försöka förstå vad det är han är ute efter och vad han utmanar till i den här väldiga konfrontationen. Templet var inte bara Guds hus. Templet var också Jerusalems religiösa och ekonomiska maktcentrum. Till templet strömmade pengar från judar över hela Medelhavsområdet. Handeln med djur som skulle offras, tempelskatten drogs in. Och det gav enorma förmögenheter till templet. Samtidigt exploaterades den här tempelkulten alla människor som ansågs syndiga. För det är inte nog med att sjuka människor stämplades som syndiga. De var också tvungna att handla dyra offerdjur för att sona sin synd. Att Jesus välter borden för just penningväxlarna var ett sätt att utmana det ekonomiska imperiet som templet hade blivit. Att han välte borden för de som sålde duvor var en protest mot att fattiga människor utnyttjades ekonomiskt. Duvorna var de fattigas offer. Duvor skulle offras av fattiga kvinnor som fött barn för att de skulle bli rena igen. Och av fattiga som plågades av spetälska. Det var de som skulle köpa duvorna. Men tempelkultens och offerdjurens tid är enligt Jesus över. Gud är lika nära överallt och templet har ingen ensam rätt på Gud. Genom det Jesus säger och gör visar han på att vi alla människor kan bära ett bönens hus, ett bönens rum inom oss. Där vi har fritt tillträde till Gud genom tron och bönen hela tiden. Och det behövs inga syndoffer för att få förlåtelse. Det vi behöver, uppmanar han oss om och om igen, det är att förlåta varandra. Det är då vi får förlåtelse. Den tro som från och med nu ska vara tillgänglig för alla folk kommer inte att vara geografiskt bunden till templet i Jerusalem. Kommer inte vara bunden till en viss byggnad eller styras av någon religiös elit. Allt som krävs är tro och gemenskap, och i den gemenskapen får vi förlåta varandra. Vår kropp är ett tempel. Och när jag genom åren mediterat över den här texten och försökt leva mig in i den genom att låta den tala, så har det ofta varit så att Jesus är arg över allt det som invaderar mitt inre och gör det stressat, kaotiskt, trångt, likgiltigt, inte närvarande och tungt. Hans ilska över allt det som hindrar mitt liv, det har faktiskt blivit en hjälp för mig att återbli fri. Att han liksom sätter ord på det som behöver benämnas så att mitt hus kan bli öppet och rymligt igen. Jag kan andas, be. Mitt hus kan bli ett bönens hus. Så att jag orkar med allting jag behöver göra utanför det där inre huset. Hitta glädjen och meningen och målet med livet. I min textförberedelse har jag varit färgad av vetskapen att ärkebiskop Desmond Tutu är död. Mottagare av Nobels fredspris, ledare av sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika, en bönens och handlingens man. En förebild för väldigt många. Igår begravdes han. Det gick inte att undgå att tänka på honom när jag läste den här texten. Hans liv går verkligen att känna igen i den Jesus vi möter i dagens evangelietext. Likt Jesus har Desmond Tutu stått upp för människor i utsatthet och vågat säga sanningar med risk för sitt eget liv. En orädd människa. Hans järvhet har utmanat rövarnäste tendenser såväl i samhälle som kyrka som i människors inre. Och han har likt Jesus benämnt det vid sitt rätta namn. I den andan har han bland annat sagt: om du är neutral i situationer av orättvisa har du valt förtryckarens sida. Om en elefant har foten på svansen på en mus och du säger att du är neutral, kommer musen inte att uppskatta din neutralitet. Han sa som det var och var inte alls rädd för vad andra människor skulle tycka om det. Han är känd för sina handlingar och i allt han gjorde hade han en förankring i Guds godhet och kärlek. Genom daglig meditation och bön höll han sitt inre hus öppet för Gud och lät mötet som han hade där påverka en hel värld. Han skriver bland annat att godheten hos människor alltid är ett gensvar på Guds godhet. Den möter oss antingen vi förstår det eller ej, i solen och regnet, i medmänniskors vänlighet och engagemang. Och för att hedra Desmond Tutu och den likhet jag tycker att han har med Jesus i dagens text vill jag avsluta den här predikan genom att läsa ur boken Om godhet och varför den gör skillnad i världen. Och varje kapitel avslutas med en andlig vägledningstext. Och den här texten jag har valt för den här predikan och som jag ska läsa kan vara en hjälp in i bönens värld. Den värld som Jesus uppmanar oss till idag när han säger mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Och nu citerar jag då Tutu som vill inbjuda oss att låta Gud tala. Låt oss vända oss inåt till stillheten och lyssna till Gud som talar med hjärtats röst. Du är mitt barn, min älskade. Jag gläder mig över dig. Stå här bredvid mig och se på dig själv. Låna mina ögon så att du kan se riktigt bra. När du ser med mina ögon kommer du att se att det onda du har gjort och det goda du inte har gjort. Orden du har sagt som du inte borde ha sagt. Orden du skulle kunna ha sagt men inte har sagt. Skadorna du har åsamkat. Hjälpen du inte har gett. Allt detta är inte hela berättelsen om dig. Du är inte det du inte lyckades göra. Ditt värde mäts inte i framgång. Du var oändligt dyrbar redan innan du drog ditt första andetag. Vacker före kläderna och konstgreppen. God i ditt innersta. Och nu är det dags att avslöja den godhet som döljer sig bakom din rädsla att misslyckas. Du överröstar ingivelsen att vara snäll. För den händelse att den ska avvisas. Du sväljer ditt leende. Du kväver skrattet. Du håller tillbaka handen som skulle hjälpa. Du kuvar din vrede när du ser människor som behandlas illa eller lider. För den händelse att det du kan göra inte räcker. Att du inte kan laga felet. Att du inte kan lindra svedan. Att du inte kan ställa saker till rätta. Vad spelar det för roll om du inte ställer till rätta? Vad spelar det för roll om dina försök inte förflyttar berg? Det spelar ingen alls roll. Det enda som spelar roll är att du lever ut sanningen om dig. Det enda som spelar roll är att du viker undan slöjan och låter din godhet lysa igenom. Det enda som spelar roll är att du lever så som jag har skapat dig. Det enda som spelar roll är att du har skapats till mig. Skapats till att likna mig. Skapats till godhet. Guds hus i vårt inre och i kyrkan har sitt centrum i bönen, i Guds gemenskapen. I bönen fylls vi av Guds godhet, kärlek och ljus. Där föds kraften att vara med och förändra världen. För Guds gemenskapen och bönen kan vi behöva hjälp att bereda plats. Och vi ska nu göra det tillsammans när vi sjunger psalmen 821. Bereda plats för bönen.